Då ska vi gripa oss an ämnet om en kristen människas frihet. Och som Ingvar Adriansson nämnde så finns den i sin senaste översättning i den här boken. Och den är en översättning av den tyska texten. Martin Luther skrev ursprungligen den här boken på latin. Och det är en större text. Den tyska versionen är förkortad. Jag kommer i det här föredraget att anknyta såväl till den latinska texten som den tyska. Den här boken gavs ut 1520. Och det året skulle man kunna kalla för reformationsåret. I teologisk mening så var det mer betydelsefullt än uppspikandet av teserna 1517. Tesernas uppspikande blev ju starten på en kyrkopolitisk och storpolitisk utveckling. Men rent teologiskt så var Luther inte färdig i sin utveckling. Han hade fortfarande inte varit med om den här så kallade tornupplevelsen, eller det reformatoriska genombrottet. På sidan 13 i den här boken så har Seth Erlandsson listat en rad uttalanden från Luther som pekar mot att det var 1518-1519 någonstans där på vintern som han kom till full klarhet kring rättfärdiggörelsen. När han beskriver det så målande, så gripande, hur det var som att paradisets portar hade öppnats för honom och han helt och hållet född på nytt hade vandrat in i paradiset. Det var förståelsen, den sanna förståelsen av Romarbrevet 1:17 som gav upphov till den här insikten. Alltså att Guds rättfärdighet, eller som det så tydligt står i Folkbibelns översättning, rättfärdighet från Gud, uppenbaras i evangelium av tro till tro, så som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Tidigare hade ju Luther tänkt att Guds rättfärdighet, det är en norm, ett krav som Gud ställer på oss människor, att vi ska leva på ett rättfärdigt sätt i enlighet med hans bud och på den grunden kunna bli godkända av Gud. Och därför så säger Luther att han i hemlighet gick och bar på ett hat emot Gud. För han kände ju synden i det egna hjärtat och visste att han inte var en rättfärdig man. Hur mycket han än kämpade i klostret med olika munkgärningar. Hade det funnits någon munk som genom sina klostergärningar skulle bli salig, så var det han själv, menar han. Han var mer ihärdig, noggrann än någon annan. 1520 skulle vi alltså kunna säga är det reformatoriska året. För att då kommer tre viktiga skrifter. Förutom om en kristen människas frihet så kommer också då kommer också om kyrkans babyloniska fångenskap och sen boken Till den kristna adeln av tysk nation, om det kristna ståndets förbättring. De här tre böckerna är bland det viktigaste Luther har skrivit, och 1520 är också det året som Luther bryter med Rom. Det är då det här första hotet om bannbullan kommer, som Luther sent på året, jag minns inte datum eller månad, men jag för mig att det är november, december någon gång, bränner tillsammans med sina lärarkollegor och studenter där i Wittenberg. Bränner hotet om exkommunicering tillsammans med den kanoniska lagen, katolska kyrkans lagsamling. 1520 är också det år som Luther kallar påven för antikrist. Det kommer jag återkomma till. Hur ska man värdera just den här boken om en kristen människas frihet? Gustav Norman, som översatte den boken, den latinska texten, 1916, alltså nästan exakt 100 år innan Sett och Birgitta Erlandsson gjorde den här senaste översättningen, han hävdar i förordet att den här skriften med full rätt kallats pärlan bland Luthers skrifter. Ja, att den till och med utgör den främsta kristna skriften alla kategorier sedan apostolisk tid. Och det verkar som att Ingvar Adransson håller med om det. Du sa att det var den allra bästa av Luthers skrifter. Men Luther själv skulle inte hålla med om ett sånt påstående. För när hans samlade skrifter skulle ges ut i slutet av hans liv, de latinska skrifterna, så ville han först inte gå med på det. För han tyckte att det var inte så mycket som han hade skrivit som var värt att bevaras för eftervärlden. Det var egentligen bara två skrifter som han själv helt och hållet ställde sig bakom. Kanske ska ställa frågan till er om ni har någon aning om vilka skrifter Luther själv satte högst. Någon som vågar sig på en gissning? En liten skrift. Ja, Lilla katekesen. Och sen är det hans stora skrift mot den lärde Erasmus från 1525 om den trälbundna viljan. Och den här skriften om en kristen människas frihet, den är verkligen en värdefull skrift. Men den är inte fullkomlig. Och det är vissa saker i den som Luther senare i sitt liv kom till större klarhet i. Och jag ska ta upp det sen. Det har framförallt med antropologin att göra. Alltså synen på en människa ur biblisk synpunkt. I den latinska skriften så finns det inledningsvis ett sändebrev till påven Leo den tionde. Ni såg ju bilden på honom här tidigare. Där Luther försöker att få honom att inse att katolska kyrkan är på fel väg med sina gärningslärare och så vidare. Han hade fortfarande ett hopp om att påven och katolska kyrkan kanske skulle låta sig reformeras. Och han har en ganska vänlig ton där mot påven i början. Och när man läser det så kan man slå fast en princip utifrån Luthers ord. Att när det gäller livet, när det gäller vårt bemötande till våra medmänniskor, så ska vi kristna vara de allra ödmjukaste och kompromissvilligaste. Vi ska göra varje människa till lags. Men när det gäller läran, då får vi aldrig vika undan. Inte en millimeter. Vi ska ha pannor hårda som diamant. Som det står i Hesekiel 3:9. Läran är ju inte vår. Det är inte vi som förfogar över läran, utan det är ju Gud. Det är Guds ord. Vad har vi för rätt att ändra på den eller kompromissa för att vara människor till oss? Vi ska försvara Guds ords lära till varje pris. Men sen det här med antikrist då, som också tas upp i det här inledande sändebrevet. Antikrist betyder mot Kristus, men det betyder också istället för Kristus. Den grekiska prepositionen anti har båda dessa betydelser. Och fastän den här boken om en kristen människas frihet som sagt är ganska avskalad vad gäller polemik, så röjer Luther att han här redan är inne på det här spåret att påven är den verkliga antikrist. Han skriver med tanke på att påven allmänt kallades och kallas allt jämt i våra dagar för Kristi ställföreträdare på jorden. Ställföreträdare, antikrist, en som är istället för Kristus. Han säger så här, Luther: se hur olik Kristus är sina efterträdare, som ändå alla vill vara hans ställföreträdare. Och jag fruktar att de flesta av dem i själva verket är hans ställföreträdare. Och det är endast på allt för stort allvar. En ställföreträdare fungerar ju under förstens frånvaro. Om nu en påve regerar under Kristi frånvaro och utan att Kristus bor i hans hjärta, vad är han då annat än en Kristi ställföreträdare? Men vad är då en sån kyrka annat än en folkskara utan Kristus? Och vad är en sån ställföreträdare om inte en antikrist och en avgud? Hur mycket rättare handlade då inte apostlarna, som endast kallade sig tjänare åt den närvarande Kristus, men inte ställföreträdare åt den frånvarande? Så kommer vi in på själva skriften då, efter det inledande sändebrevet. Och själva skriften innehåller först en liten inledning. Sen delar Luther upp sitt verk i två delar. En del som handlar om den inre människan. Det finner ni på sidan 23-35 i den här boken. Och sen en del om den yttre människan, sidan 35-46. Och efter det så kommer i den latinska texten, men inte i den här översättningen av den tyska texten, ett efterord som han skrev efter det att boken hade kommit ut på såväl tyska som latin. För det var en del som hade missuppfattat hans tal om den kristna friheten, så han behövde göra vissa klarlägganden. Så det där tillägget fanns alltså inte med ursprungligen. Men om vi tittar på inledningen först, det har ni alltså inte i den här boken, men i den latinska texten och de svenska översättningarna utav den så finns det med. Och där talar Luther först om att tron, det är någonting alldeles särskilt. Det är ingenting som man kan ställa vid sidan av dygder som kärlek, givmildhet och så vidare. Tron står i en kategori för sig. Tron är själva livet. Man skulle kunna tillägga till Luther att utan tron så är den sanna kärleken, den sanna givmildheten och så vidare omöjliga. Och i det här sammanhanget så betonar också trons nödvändighet för att kunna skriva och tala väl och rätt inom teologin och predikandet. Han säger så här: ty tron är en levande källa med vatten som flödar till evigt liv, som Kristus kallar den. Och sen säger han: ty det är omöjligt att skriva väl eller väl förstå sånt som är rätt skrivet om tron, om man inte någon gång har smakat trons livgivande kraft i pressande svårigheter. Men den som har smakat, om än bara något litet, kan aldrig skriva, tala, tänka och höra nog om den. Dessa Luthers ord om troserfarenhetens nödvändighet hos den rätte teologen pekar mot det som i senare lärostrider skulle komma att kallas de på nyttföddas teologi. Theologia regenitorum. Det vill säga, man måste vara född på nytt för att kunna vara teolog eller predikant. Det var under 1600-talet, slutet av 1600-talet, som dessa teologiska debatter fördes mellan de lutherskt ortodoxa och pietisterna. Pietismens fader, Filip Jakob Spener. Han hade i sin bok, sin programskrift Pia Desideria 1675 fört fram just dessa tankar att bara de som själva är födda på nytt kan föra andra människor fram på livets smala väg. De lutherskt ortodoxa teologerna däremot la tonvikten på att Guds ord är ju Guds ord, oavsett vem som framför det. Guds ande bor i ordet, som ju Jesus säger i Johannes 6:63. Mina ord är ande och liv. Om anden bor i själva ordet, alla de bibliska satserna, som ju alla är gudandade, så spelar ingen av vem som talar om från vilken mun de uttalas. Det menar alltså de lutherskt ortodoxa. Åtminstone här i Om en kristen människas frihet så yttrar sig Luther i riktning mot den ståndpunkt som de senare pietisterna skulle komma att inta. Och för övrigt så är det också någonting man ser hos Walter, Carl Ferdinand Wilhelm Walter, i hans klassiker Den rätta åtskillnaden mellan lag och evangelium, där han kraftfullt betonar just nödvändigheten av att de som ska predika Guds ord själva ska vara födda på nytt. Ja, efter det här så uppställer Luther två principer för det kristna livet, och de har ni i den här boken på sidan 23. Det handlar dels om andens frihet och dels om skyldigheten att tjäna. Han säger, punkt 1. En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig. Punkt 2. En kristen människa är alltings mest tjänstvillige tjänare och alla underdånig. De här två till synes motstridiga satserna stämmer i själva verket överens, och det är det Luther bevisar genom den här skriften. Han framhåller också att Bibeln själv framställer denna dubbelhet, till exempel i första Korintierbrevet 9:19, där Paulus skriver: fastän jag är fri har jag gjort mig till allas tjänare. För att ställa upp en slags referensram för sitt resonemang, hur dessa två satser ska kunna förenas, så förklarar Luther i företalet, som alltså inte finns med här, hur en kristen människa är beskaffad. Han skriver: människan äger nämligen en tvåfaldig natur, en andlig och en kroppslig. Och här kommer vi in på det här som inte är riktigt klart vad gäller antropologin. Man skulle förvänta sig att han skulle sagt en andlig och en köttslig, eller hur? Men han säger en andlig och en kroppslig. Med hänsyn till den andliga, som fått namnet själ, kallas hon en andlig inre människa, den nya människan. Med hänsyn till den kroppsliga naturen, som bär namnet kött, kallas hon en kötslig yttre människa, den gamla människan. Det är här tydligt att Luther inte har den bibliska förståelsen, utan en som snarare är präglad utav grekisk filosofi, där det yttre kroppsliga är någonting mindervärdigt, syndfullt, medan det inre själsliga är det som står i samklang med det gudomliga, någon slags gudagnista i ens inre. För Luther likställer ju här själen med den andliga nya människan och kroppen med den kötsliga gamla människan. Men redan året därpå, 1521, i hans utläggning utav Marias lovsång Magnificat, så har han nått fram till det som kallas för Luthers totus homo-betraktelse. Det vill säga han betraktar hela människan, såväl kropp som själ, som antingen andlig eller kötslig. Det är alltså inte så, enligt en mognare Luther, att själen är andlig och kroppen kötslig. Själen kan tvärtom vara helt och hållet kötslig, och kroppen kan vara helt och hållet andlig. Själen är till och med kötsligare än vad kroppen är, genom sådana inre synder som högmod, kättja, förtvivlan med mera. Själen är helt och hållet kötslig hos alla icke-kristna människor som är oomvända. När det å andra sidan gäller de kristnas kroppar, så kommer ju dessa i framtiden på den stora uppståndelsens dag att vara helt och hållet andliga. Det betyder inte att de är immateriella, utan att de är förklarade i härlighet, att de är lika Kristus, frälsaren, i hans uppståndelsekropp. Men redan nu här i detta liv så är kroppen andlig också, i utförandet av Guds verk, genom tjänandet av nästan i arbets- och vardagslivet. Den kristnes kamp här på jorden, den kristnes liv här på jorden präglas av en kamp, inte mellan själ och kropp, utan mellan kött och ande, den nya och den gamla människan. Men tillbaka nu då till om en kristen människas frihet. Luther skriver sen att den här åtskillnaden mellan den gamla och den nya människan gör att skriften ibland uttalar ord som strider mot varandra om en och samma människa. Han avslutar inledningen med en hänvisning till Galaterbrevet 5:17. Så finns ju också i verkligheten hos samma människa två människor som bekämpar varandra, då köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet. Nu är vi framme vid första delen då, som handlar om den inre människan. I den här boken, sidan 23 till 38. Efter inledningen så följer alltså första delen, som har med vår andliga frihet att göra, som evangeliet skänker oss. Den lutherska rättfärdiggörelseläran kallas ibland för imputativ, och det har att göra med tillräknande, av latinets imputare. En kristen är förklarad rättfärdig, inte på grund av sin egen rättfärdighet, utan på grund av Kristi rättfärdighet. Alltså en annans rättfärdighet, en främmande rättfärdighet, som Luther uttrycker saken ibland. Och här skriver Luther, det är att när lagen drivit fram syndakännedomen, förstår du att du behöver Kristus, som har lidit och blivit uppväckt för din skull, för att du, om du tror på honom, genom denna din tro ska bli en annan människa, när du får förlåtelse för alla dina synder och blir rättfärdiggjord genom en annans förtjänst, nämligen genom Kristi förtjänst alena. Och alldeles i slutet utav första delen, sidan 35 är det, så skriver Luther: ty hjärtat tror att Kristi rättfärdighet är dess egen, och att dess synd icke längre är dess egen utan Kristi. Ett saligt byte. Kristus ger oss sin rättfärdighet, han tar vår synd. Vi kan säga någonting om lag och evangelium. Det är för den lutherska teologin kännetecknande och tämligen unika om man tittar ut över världens alla kyrkor. så är det att uppfatta Guds ord som bestående av två huvudläror. Lag och evangelium. Den här indelningen gör Luther i den här skriften när han säger: tills vidare kan vi lägga märke till att hela den heliga skrift sönderfaller i två delar. Bud och löften. Och det är förstås synonyma begrepp till lag och evangelium. Han talar sedan om vilket huvudsyfte buden har. Det är att avslöja synden för oss. Så att vi leds till förtvivlan vad gäller oss själva. Det är vad vi brukar kalla för lagens andra bruk. Dess teologiska bruk. Och på sidan 27 och framåt så skriver Luther om detta. Att lagen genom dess avslöjande funktion för oss till Kristus. Men när en människa genom buden lärt sig inse sin oförmåga och gripits av ängslan, hur hon genom ivrigt bemödande ska kunna fullgöra lagens fordran som måste uppfyllas, så att ej ens en bokstav eller prick förbigås, för att hon i annat fall blir utan hopp och blir fördömd, då är hon i sanning förödmjukad och tillintetgjord i sina egna ögon. Hon finner inget hos sig själv som kan rättfärdiggöra eller frälsa. Här möter hon då den andra delen av skriften, Guds löften, som förkunnar Guds härlighet och säger: om du vill uppfylla lagen och vara fri från begärelse, så som lagen kräver, så tro då på Kristus som lovar dig nåd, rättfärdighet, frid, frihet och allt. Den största synd som man kan göra sig skyldig till här i livet, den allra allvarligaste synden, det är att inte tro på Guds löftesord, det vill säga evangeliet om Jesus. Det spelar ingen roll vad de otroende gör i övrigt. Om de än utför änglalika och apostoliska gärningar, säger Luther, så är allt gudlöshet, eftersom de lever kvar i otrons synd. Luther skriver därför med tanke på dem: med rätta har Gud därför sammanfattat allt, inte under vrede eller ond lust, utan under otro. Allt vad dessa otroende människor gör är synd inför Gud. Även om deras handlingar mänskligt eller borgerligt sett är dygdefulla. Och här kommer vi in på en grundläggande princip i Luthers teologi. Vad som gäller inför Gud och vad som gäller inför människor. Coram Deo och Coram Hominibus. På det horisontella planet, då kan människor verkligen göra goda gärningar som är till nytta för medmänniskorna. Men på det vertikala planet, inför Gud, då håller dessa gärningar inte måttet. Luther skriver sedan några sidor fram: men då gärningarna är döda ting, kan de inte förhärliga Gud, fastän de visst kan ske till Guds ära, om tron finns där. Är ni redo för höjdpunkten i den här skriften? Jag nämnde förut om det saliga bytet. Och Luther har en fantastisk beskrivning utav det saliga bytet i den här boken. Det är från sidan 29. Och det är så underbara, trostärkande ord. Vacker poesi dessutom. Så att jag läser upp detta stycke för er. Luther skriver så här: tron förenar också själen med Kristus som en brud med sin brudgum. Av detta äktenskap följer, som Paulus säger, att Kristus och själen blir en kropp. Därmed blir allt som tillhör dem gemensam egendom, både gott och ont. Det Kristus har blir den troende själens egendom. Och det själen har blir Kristi egendom. Nu har Kristus allt gott och gemenskap med Fadern, och det blir själens egendom. Själen har i sig all slags ondska och synd, och det blir Kristi egendom. Här sker nu ett frälsningsbringande utbyte och seger i striden mot synden. Eftersom Kristus är Gud och människa som aldrig någonsin har syndat och vars rättfärdighet är oövervinnerlig, evig och allsmäktig, gör han den troende själens synder till sina egna genom trolovningsringen, det vill säga tron, och inte på något annat sätt än som om han själv hade begått dem. På så sätt måste synderna uppslukas och dränkas i honom. För hans oövervinnliga rättfärdighet är för stark för alla synder. Alltså blir själen helt och hållet fri från synden, uteslutande genom sin trolovningspant, det vill säga genom tron, och får sin brudgum, Kristi rättfärdighet. Är inte detta en glad fest, då den rike, ädle och rättfärdige brudgummen Kristus tar till maka den arma, föraktade och onda skökan, befriar henne från allt ont och pryder henne med allt gott. Därför är det inte längre möjligt att synderna fördömer henne, för de ligger nu på Kristus och är uppslukade i honom. Alltså har bruden en rik rättfärdighet i sin brudgum, så att hon om igen kan stå emot all synd, även om den skulle drabba henne svårt. Om detta skriver Paulus i 1 Korinthierbrevet 15:57: Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. I honom är synden och döden uppslukad. En annan sak som lyfts fram i den här boken, det är det allmänna prästadömet och de kristnas konungslighet. Den lutherska tanken om att alla kristna utgör ett prästerskap behandlar Luther när han hänvisar till 1 Petrusbrevet 2:9: Ni är ett utvalt släkte, ett egendomsfolk, ett konungsligt prästerskap och ett prästerligt kungadöme, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Alltså två saker här, konungsligheten och prästerskapet. Och när det gäller konungsligheten, att vi är kungar, så utlägger Luther det på det sättet att han knyter det till Romarbrevet 8:28, där det står att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Hur kan man ha en högre position här på jorden än att allting som sker samverkar till ens bästa? Då är man ju verkligen kung. Luther tar genast avstånd från tanken att det skulle vara frågan om yttre saker, någon slags framgångsteologi där man har egendomsrätt över denna världs materiella skatter. Nej, det är inte fråga om ett liv med världslig makt, jordisk rikedom och förgänglig lycka. Utan Luther skriver så här på sidan 32: Så måste vi också drabbas av mycket ont. Så måste vi också drabbas av mycket annat, något vi ser hos Kristus och hans heliga. Vårt herravälde är nämligen ett andligt rike som regerar mitt under kroppsligt lidande. Vad själen beträffar kan allt vara nyttigt för mig, till och med döden och lidandet måste tjäna mig och gagna min salighet. Detta är en hög, ärorik värdighet, ett rätt och allsmäktigt herradöme, ett andligt kungarike, där inget är så gott eller ont att det inte måste tjäna mig till det bästa som troende. Ändå behöver jag ingenting av detta, utan min tro är mig nog. Hur dyrbar är inte de kristnas frihet och makt? Allt som händer oss måste alltså tjäna till vårt bästa, sett ur evighetens synpunkt, ur en salighetssynpunkt. Om man tar ett konkret exempel, så om någon ondsint människa får för sig att skada oss, så måste det lidande som vi genomgår, det leder oss till att vi mer ihärdigt än tidigare ropar till Gud om hjälp. Det för oss närmare Herren än om vi skulle leva bekymmerfritt. Och om den här ondsinta människan till och med dödar oss, så leder det också till gott. Det blir ju vår himmelska födelsedag. Vi förs till det som är mycket bättre, som Paulus uttrycker livet med Kristus på andra sidan. Det är alltså omöjligt att skada en kristen människa, för vi är kungar här på jorden. Så tar han också upp det här med det kristna prästerskapet som alla kristna tillhör. De får alla var och en träda fram inför Gud, att bedja för andra och ömsesidigt undervisa varandra om sånt som hör Gud till. I gamla förbundet så var det bara överste prästen i templet i Jerusalem som trädde fram som en förebedjare för folket och den som bar fram offer. Men i det nya förbundet så är varje kristen en sådan präst som har direkt gemenskap med Gud och kan bära fram alla hjärtats önskningar och angelägenheter, och som bär fram andliga offer genom det kristna tjänandet. Så finns det ändå ett särskilt prästerskap. Men Luther är väldigt noga med att betona att han tar avstånd från den romersk-katolska villoläran att det finns en särskild andlig klass, det religiösa ståndet av präster som står högre upp, närmare Gud än det vanliga folket. Nej, det är bara frågan om en tjänst som de som vi vardagligt kallar för präster, en tjänst som de utför på församlingens uppdrag och med deras förtroende. Och det är ett tjänande. Det är inte fråga om ett härskande, ett regerande över de kristna. På grund av det missbruk som har brutit ut sig genom denna villfarelse, så har alltså de romersk-katolska prästerna, biskoparna och inte minst påven förstås gjort sig till herrar över församlingarna. Och så har kunskapen om Kristus försummats. Predikan har blivit eftersatt. Luther menar sen att Kristus måste predikas på ett rätt sätt. Och tyvärr finns det inte med i den tyska texten, men i den latinska texten så säger Luther att predikan måste vara av ett sådant slag att Kristus blir Kristus för dig och för mig. Det är det här personliga som träder fram. Och det är någonting som Luther lyfter fram också i lilla katekesen. Titta på de tre trosartiklarna. Det är både när det gäller skapelsen, att Gud är min fader som ger mig allt vad jag behöver dag för dag. Och det, alltså han tar inte upp det här med skapelsen för 6000 år sedan. Vilket man kanske kan beklaga med tanke på vår tids evolutionsvillfarelse. Men det är det personliga, att han är min skapare som har gett mig alla lemmar och så vidare. Och samma sak i den andra trosartikeln, att han har vunnit mig, förlossat och förvärvat och vunnit mig på att jag ska vara hans egen. Och samma sak om den helige ande som har kallat mig genom evangeliet, upplyst mig med sina gåvor och så vidare. Jag har inte så många minuter kvar på mig, men jag kan då nämna någonting som kanske är intressant ur ett teologihistoriskt perspektiv. Och det är när han kommer in på kampen mellan, som han kallar då för själen och kroppen, men som vi kanske skulle säga då anden och köttet. Att han hänvisar till Romarbrevets 7:e kapitel. För där har exegeterna varit oeniga genom historien. Talar Paulus här om sitt gamla jag som farisé när han talar om den här kampen mellan kött och ande, eller talar han om sitt nuvarande jag som kristen, som omvänd? Och Luther skriver här att det är den kristna kampen som beskrivs, och det gjorde Augustinus också för övrigt. Men man ser ofta att den uppfattningen görs gällande, att det är den gamle Paulus som talar. Han beskriver sitt gamla jag i Romarbrevet 7. Ja, då får jag hoppa fram till avslutningen här då. I slutet av boken, alltså slutet av den andra delen, så avslutar Luther med en vacker bild. Som bekant så drömde patriarken Jakob i Betel om hur änglar vandrade upp och ner för en himlastege. Jesus använde denna Jakobs dröm om himlastegen och tillämpar den på sig själv. Jesus säger att han är förbindelselänken mellan himmel och jord. Människosonen som stiger upp och ner. Men Luther tillämpar nu denna bild på den kristne. Att vi alla ska vara en Kristus för vår nästa. Kristus är vår förebild. Och så skriver Luther: vi drar alltså den slutsatsen att en kristen människa inte lever i sig själv. Hon lever i Kristus och i sin nästa. I Kristus genom tron, i nästan genom kärleken. Annars är hon inte en kristen. Genom tron höjer hon sig upp över sig själv till Gud. Genom kärleken sänker hon sig åter ner under sig själv till nästan. Och hon förblir ändå alltid i Gud och i hans kärlek. Så som Kristus säger i Johannes 1:51. Sannerligen säger jag er, härefter ska ni få se himmelen öppen och Guds änglar fara upp och ner över människosonen. Så som kristna så får vi alltså röra oss upp och ner för den här stegen. Genom tron uppåt och genom kärlekens tjänande neråt. Det är på det sättet Luther själv sammanfattar sin bok om en kristen människas frihet. Och om jag får en minut till så ska jag bara göra en avslutande reflektion. Om en kristen människas frihet är verkligen en ypperlig skrift. Den leder läsaren rätt in i den kristna trons hjärtpunkt. Frälsningen genom Jesus Kristus utgör verkligen centrum här. I den här boken så driver Luther verkligen den artikel som kyrkan står eller faller med. Rättfärdiggörelse genom tro alena. Och därmed kan man verkligen med rätta säga att det är den reformatoriska Luther som talar. Han som har gjort tornupplevelsen. Men ett och annat i boken som jag inte hann gå in på här i föredraget. Men någonting sa jag om antropologin som var oklar. Ett och annat är fortfarande i vardande i den här boken. Luther vann med åren djupare insikt i vissa frågor och uttryckte sig klarare vad han gör i om en kristen människas frihet. Och detta säger oss att vi, fastän vi med allvar iakttar orden i Hebreerbrevet 13:7, tänk på era ledare som har predikat Guds ord för er. Se hur de slutade sin levnad och följ deras tro. Att vi ändå inte ska ta någon kyrklig lärares ord för absolut ofelbar sanning. Inte ens om han heter Martin Luther. För den respekten, den åtlydnaden, den tillkommer endast skriften. Den lutherska kyrkan följer skriften alena. Och som vi har sett i den här genomgången av boken så är det Luthers egen princip. Han hänvisar till skriften och han tar avstånd från kyrkliga traditioner som leder vilse. Så att vara lutheran, det är därför inte att stanna vid Luther, utan det är att tillsammans med Luther gå till skriften. Tack för ordet.